Om et øjeblik skal jeg tale med Hilde og Åsa om tingenes tilstand i Norden, og jeg skammer mig lidt, fordi endnu en gang skal jeg fortælle om korruptionslignende tilstanden i Danmark på minkområdet i forhold til statsministerens mand, der producerer film om Zelensky og så videre og så videre og så videre.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Nå, Hilde, så er du sikkert tilbage i Norden igen. Har du jetlag efter din tur til USA?
Veldig jetlag, faktisk. Klokka er 3 i kroppen min akkurat nå, midt på natten. Men det var et veldig spesielt møte, med, særlig med Washington, altså. Jeg har ikke vært i Washington før, og kanskje har det alltid vært sånn. Men det var en helt tom by, der Nasjonalgarden gikk rundt på tomme stasjoner, og det var altså store annonser for atomfly nære i på metroen, og rundt hele National Mall så var det satt opp sånne bønnetelt, et bønnetelt for hver stat som kommer sammen da hver siste fredag i måneden. Det var en sånn kombinasjon av å være i en blanding av Truman Show og Handmaid's Tale, og nå overdriver jeg faktisk ikke.
Nei. Hva er atomfly?
Det er, altså, det er rett og slett det er fly som kan bære atomvåpen, som det reklamerer stort for nær på undergrunnen, sammen med alle andre slags våpentyper. Så oppe på jordoverflaten, holdt jeg på å si, så har du masse sånne Jesus-kors, og Jesus, og I pray for you, og gospelsang som lyder over hele National Mall, og så går du rett ned i undergrunnen, og så er det massiv reklame for teknologiske våpen.
Men du, det er ikke så at du har vært med i en filminspilling uten at du kjenner til det, eller noe sånt?
Det kan du si. Nei, det kjente sånn. Det var som om det ikke var på ekte.
Det låter helt dystopiskt. Men vad fick du för känsla att säga att det, så här, du aldrig varit där förut, kanske alltid är så här? Jag tycker det låter otroligt otäckt.
Ja, alltså föran det vita huset satt där en man och läste högt boken till hon, alltså släktningen till Trump, som skrev om hans vad han egentligen grannies, är det inte det han var? Som, och där satt han och läste högt. På siden av han så sitter der en mann og spiller høyt samtlige av verdens nasjonalsanger. Og så er det jo klart at nå er Washington DC stengt ned, altså alt det federale er stengt ned. Vi klarte å komme oss inn på et par av museene før alt stengte. Så tok vi buss til New York, det er en annen følelse, og New York er på en måte New York. Men det var en følelse av en ny verden som er i emning, og ikke vet jeg hvilken slags verden det måtte være. Og folk virket, som vi møtte oss, virket veldig paralyserte, rett og slett. Rundt i hager så er det nå selvfølgelig masse Halloween og skjeletter og diverse, og så er det noen da som har oppe sånn Free DC-flagg.
Alltså jag tycker jag läser mycket om USA i hela mitt liv, och särskilt nu på de sista åren här, men det här är nog den mest skrämmande rapport som jag har fått hittills faktiskt. Jag har aldrig varit i Washington själv. Jag har varit på andra ställen i USA, men det där verkar ju fruktansvärt. Du är så välkommen tillbaka hem till Norden.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
En dansk dokumentarfilm om Zelensky är på väg. Instruktør og filmfotograf er Bo Tengberg, og det kan høres tilforlatelig ut, hadde det ikke vært for at Tengberg er statsminister Mette Fredriksens mann, og oven i kjøpet, og da venn med den ukrainske presidenten. Er dette greit, synes vi?
Jeg tror vi skal bare forklare for svenske lyssnere at om man er instruktør på en film, da er man regissør. Så det blir tydeligt.
Ja. Jeg har været regissør i Sverige på teateret, men en regissør i Danmark er noget helt andet. Det er en, der varetager sådan nogle mere praktiske funktioner. Ja.
All right. Ja. Hvad siger du, Hassan, som er dansk? Er det her et problem?
Ja, det er naturligvis et problem. Altså, ikke alene har denne her dokumentarist, som jo er Mette Frederiksens ægtemand, en helt særlig adgang til Zelensky via sin kone, som er statsminister, og har bidraget med 75 milliarder danske kroner til forsvaret af Ukraine. Ikke, ikke alene det. Udover det, så har han også, hvad han selv siger, et personligt venskab til præsidentparret i Ukraine. Ikke? Og han har modtaget en medalje af præsidenten. Ikke? Det er så den samme mand, som skal lave en dokumentarfilm, ikke? Som er finansieret af vores skattekroner via det danske filminstitut, og som på et eller andet tidspunkt skal udgives ved at gå ud fra på en eller anden kanal, som tilsvarende er finansieret af vores fælles økonomi. Ikke? Altså, det er jo, altså, han har jo tydeligvis privatøkonomiske interesser i at tjene penge på den her dokumentar, og derved har statsministeren det også, ikke? Han har en eksklusiv adgang til præsidenten, han har modtaget statsmidler, ikke? Danmark støtter Ukraine med enorme milliardbeløb, ikke? Altså, det største per capita beløb i Europa overhovedet, ikke? Altså, det... Jeg kan ikke se andet end, at det er helt kukuk, det her. Ikke? Og man kan også se, at Transparency Danmark nu er ude at kritisere, at det her kan foregå. Ikke? Mm. Ifølge Jesper Olsen, som er direktør for Transparency Danmark.
Hvad er Transparency for noget?
Ja, det er sådan en organisation, som på global plan beskæftiger sig med gennemsigtighed og korruption, ikke? Mm. Og antikorruption selvfølgelig. Mm. Og den danske direktør, han udtaler, det går jo ikke det her. Mm. Altså, Ukraine er et land, der er plaget af korruption, og som er i gang med at forlade den kultur. Vi hjælper ikke den transformation ved at vise, at vendetjenester mellem topledere og deres ægtefæller med økonomiske interesser er en god idé. Mm.
Nej, han siger vel, at det kan opfattes som et propagandafilm for regeringens politik, til og med.
Helt sikkert, ja.
Jeg skulle vilja være djävulens advokat lite her, bare for at teste lite. Jeg er helt övertygad om, at det her kommer at blive en propagandafilm for Zelensky, men jeg er ikke säker på, at den skulle skilja sig fra någon annan film, som skulle göras om Zelensky. Han er en af vår tids store hjältar i den her berättelsen, som vi alle håller på at brodera på. Och det är inte så konstigt att han är det heller. Och då undrar jag bara, varför skulle den här filmen vara så väldigt annorlunda än andra filmer som görs om honom? Och att man har en särskild tillgång till någon person via privata kontakter. Det har ju aldrig hittills varit ett problem när man ska göra en dokumentärfilm om någon. Det är ju ofta förutsättningen för att en film överhuvudtaget ska bli av. Mm. Jag tänker också det här med att han har fått pengar från Danska Filminstitutet, 190 000 danska kronor, det är ju ganska mycket pengar. Men då måste man ju fråga sig så här, ska den som är gift med en statsminister inte kunna få fortsätta vara yrkesverksam? Mm. Är det så att han ska göra pengar på, eller göra film på hennes pengar så att säga? Då blir det ju ett äktenskap där vi tycker att han inte ska vara ekonomiskt självständig. Så jag förstår kritiken, jag håller nog med om den ganska långt, men jag tycker man kan vända lite på det också, eller?
Altså, den første del af dine indvendinger, som du påtager, der går jeg ud fra som djævelens advokat, er jeg sådan set helt enig i. Altså, i denne tid, eller i disse nationer, vi lever i, hvor både kunst og kultur og medier i øvrigt er præget af konsensustrang, ikke? Der vil man jo i denne tid aldrig opleve en Zelensky-kritisk dokumentarfilm. Det vil nærmest jo føre til, at producere og instruktør måtte gå fra hus og hjem, fordi man ville miste sine professionelle privilegier, ikke? Tror jeg, er min påstand. Ikke? Den anden del af det er, synes jeg, mere kompliceret også, eller problematisk, fordi der jo netop er tale om enorme økonomiske interesser gensidigt, ikke? Og at Zelensky jo selvfølgelig vil føle sig kaldet til at stille op, netop fordi, at Bo Tengberg er Mette Frederiksens mand. Og omvendt, har Bo Tengberg jo også nogle helt særlige forpligtelser her, ikke? Fordi forestil jer engang, at han lavede en kritisk film, som ville skade forholdet mellem Danmark og Ukraine. Det vil hans egen kone jo i den grad ikke være interesseret i.
Nej,
det kunne han kalde interessant da, vel å merke.
Men jeg tycker at det her er problematiskt. Jeg tycker verkligen det. Jeg tycker at det blir et extremt intressant typfall för hur soft propaganda fungerar, mjuk propaganda. Så det är klart att det här är ett problem, men det där att han skulle ha tillgång till Zelensky på särskilt sätt, det köper jag faktiskt inte, därför att det är ofta förutsättningen för att göra en film, och han är inte ensam i världen om att göra en film om Zelensky heller. Det görs nog många filmer som är ganska likadana. Frågan är hur unik den här filmen kan bli egentligen.
Det vill ju bli viktigt att se när filmen kommer. Tänk hvis han hade lagat den mest kritiska Zelensky-filmen någonsin.
Ja, ja. Miraklernas tid är inte förbi.
Alltså, det är ingenting här som kommer fram som oj då, känner de varann? Eller oj då, har han fått de här pengarna? Eller så. Oj då, har Danmark skickat så mycket vapen till Ukraina? Utan allt är ju transparent. Och för mig så blir det här bara ett exempel på hur Danmark fungerar. Att det finns en korruption inom etablissemanget som är väldigt transparent.
Ja.
Men det händer aldrig något
mer. Ja,
det bara fortsätter.
Men der, altså, jeg sidder også og tænker, hvorfor der ikke nogen, der har grebet ind her? Altså, Mette Frederiksen har en masse rådgiver, ikke, som normalt blander sig i alting. Ikke? Bo Tengbergs produktionsselskab, producer og kolleger osv. Filminstituttets konsulenter og ledelse. Ikke? Der er så mange mennesker, som på et eller andet tidspunkt kunne have sagt, ah, det går ikke det her. Altså, han må vente med at lave den film til Mette Frederiksen, endda ikke længere statsminister, hvis dette nogensinde skulle kunne ske i Danmark.
I stedet for så har han sagt, jeg skal fortsætte til jeg er færdig.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
En ny undersøgelse viser, at bare en af tre danskere stoler på beredskapen. Resten tviler på, at systemet kan beskytte dem mod cyberangreb, ekstremvær og sabotage. Og kanskje er det ikke så rart, når selv forskere siger, at ingen helt vet, hvem som står ved roret. En av tre, vem av oss tre ville ha stolt på beredskapen i våra land?
Nej, jag tror ingen av oss skulle göra det. Jag måste säga, jag tycker att en av tre är ganska högt tal. Det är ganska mycket. Ganska stor tillit faktiskt.
Eller? Ja, jag har en förnemmelse av att hvis man spurgte danskere, om de har tillid til for eksempel det norske eller det finske beredskab, ikke? Så vil tallet være væsentligt højere, har jeg en fornemmelse
af. Det synes jeg ikke, de bør have.
Det er nemlig ikke Sverige her, nej.
Jamen, vi ved ikke så meget om det svenske beredskab, men vi har en fortælling om, at det norske og det finske beredskab er helt i top.
Nej, bare glem det norske, Hassan.
Okay, så er det finske.
Det finske. Jeg aner ikke, hvor altså, jeg ved for eksempel ingenting om, jeg tror kanskje der er et slags sånn rom som jeg kan gå ned i, ikke så langt unna der jeg bor. Har ikke peiling, og det har ikke kommet ut noen informasjon om hvor vi skal gå, for eksempel. Men altså, forskerne sier to ting. For det første at beredskapet selv mangler klare linjer fra staten, og for det andre at den står midt i en hybridkrig, der hele poenget er å så mistillit.
Helt klart.
Så kanskje
det mest
Og så kanskje det mest danske delen av det hele, når noe skjer, så vet ingen helt hvem som har ansvaret. Ministeren sier det går fint, men forskeren sier, jeg ser jo det samme pressemøtene som dere, og aner heller ikke hvem det er som står ved roret.
Nej, altså det er også, hvad hedder det, det rigtige, ministerne bruger de her ord, det går fint, ikke? Og den gode nyhed er, at vi kan gøre det endnu bedre, siger de, Ikke? Men når man ser de her ministre stille sig frem foran pressen, ikke, så tænker man, shit, det går ikke godt det her. Ikke? De står alvorstunge, ikke, og fortæller om, at de faktisk ikke aner, hvad der foregår. Og det er jo ikke betryggende. Altså, man kan sige, det er ærligt, ikke? Men det er ikke betryggende. Vi har, altså det her i sommer, den 15. juni, så fik vi de officielle kriseråd fra vores stat, ikke? Her manglede der simpelthen et råd i forhold til, hvad vi skal gøre, når vi skal på toilettet, ikke? Hvis nu vi ikke kan skylle ud på grund af en krisesituation. I ved, at vandværkerne kunne blive ramt af et hybridangreb, som det er forsøgt, ikke? Så det er jo ikke helt fiktivt, det her, ikke? De kriseråd lovede regeringen så at komme med, ikke? Det har taget dem 500 dage at udarbejde kriseanbefalinger til, hvad man skal gøre, hvis man skal pisse eller skide. Ikke? Det er jo ikke betryggende.
Jag tänker ändå att Mette Frederiksens man kan göra en väldigt bra film om det här, tänker jag.
Det kan han verkligen.
Någon gång kommer det här dokumenteras kanske.
Ja, vem ska finansiera den?
Men om man säger så här, det är klart att man kan tycka att det är morsomt, att man kan skratta, grina åt att det tar 500 dagar att komma fram till hur man ska hantera toalettfrågan i händelse av kris och krig. Det kan man tycka är orimligt lång tid. Å andra sidan kan man ju, skulle jag som medborgare känna så här, om de har tagit 500 dagar på sig att räkna ut det här, då är det genuint. Då sitter systemet på plats. Då vet man faktiskt. Man har tagit reda på det här. Jag väljer att vara tillitsfull som jag.
Ja, det må du gärna vara, men anbefalingarna er ikke kommet endnu, men de er på trapperne.
Men altså, dette er jo så enkelt. Man kan jo bare gå til Finland. Der finnes der en egen veiledning for beredskap, og der står det blant annet at hvis vannforsyningen brytes, så skal en bare skylle en gang i toalettet med lagret vann, hvis en har litt vann tilgjengelig. Og hvis det ikke er vann å skylle ut, så kan en bruke en plastpose i toalettet eller bøtte, og avhende avfallet som vanlig restavfall. Det står det altså i de finske rådene. De ligger lett tilgjengelig for de danske.
Ja, jeg gir meg. Det finnes andre man kan snegle på og få inspiration.
Det finnes faktisk en egen, visste dere det? Det finnes en egen emergency toilet guidebook som også ligger tilgjengelig på internet.
Nej, det her, det er ægte public service, Hilde. Tusind tak for dette. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvis jeg skal skide, og jeg ikke har noget vand.
It shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Oh my God.
Her hørte vi altså Christian Berg Happviken, direktør ved Norske Nobelinstitutt og sekretær for den Norske Nobelkomité, ringe vinneren av Nobels fredspris, som altså ikke ble Donald Trump, men Maria Corina Machado fra Venezuela. Hvordan reagerte Danmark og Sverige på denne fredsprisvinneren?
Alltså de svenska rubrikerna, det var Donald Trump fick inte Nobels fredspris. Mm. Som om det överhuvudtaget skulle ha varit en fråga.
Det var det ju.
Det är ju helt bizarrt att han skulle få fredspriset för den här mycket diffusa fredsplanen i Gaza. Mm. När USA har skickat vapen till det som Israel har gjort på Gazaremsan, gett Netanyahu och alla de andra diplomatisk immunitet, gett dem moraliskt stöd. USA har stått bakom Israel hela vägen i detta fram tills dess att Israel attackerade Qatar, som är en för viktig allierad. Trump som har sagt att han ska flytta USAs ambassad till Jerusalem, det var något av det första han sa när han blev president förra gången. Att han skulle få Nobels fredspris för den här saken, det är så dumt. Så att jag känner att världen liksom har slagit knut på sig själv i dumhet.
Men allikevel, den svenske utenriksministeren Maria Malmer Stengard uttalte at hun var glad at Machado fikk Nobelprisen og beskrev henne som modig, men så kom fredsorganisasjonen Svenska Freds- og Skiljedomsforeningen også med en pressemelding der de roste denne tildelingen, sa at han var overraskende men viktig, og at det sender en sterk markering for demokrati i tider med autoritære tendenser. Men rett etterpå så snudde de. Og så sa de plutselig at dette var ganske problematisk. De snudde blant annet også fordi de ble kritisert fra mange hold. De ble kritisert for ikke å forstå konteksten, blant annet. Og blant annet så er det jo flere da som påpeker at Machado har forbindelser og holdninger som kan utfordre fredsprisens idealer. Den kritikken kommer jo alltid. Men har debatten i Sverige økt på etter det også?
Nej, jag tycker inte att det har varit sån stor debatt, men det är ganska sällan skulle jag säga som en fredspristagare faktiskt kommer med fred eller någonting sånt där. Och jag, för mig så är ju Maria Corina Machado inspirerande i den meningen att här har vi någon som visar att man kan vara oppositionell mot en regering eller regim som diktatur, whatever, som man verkligen vill ha bort. Det är ju inspirerande oavsett från vilket håll man än kommer. Så det tycker jag verkligen. Men jag tycker att det är lite knepigt med henne på andra sätt. Inte bara för att hon har försvarat Israels agerande på Gazaremsan, utan därför att USA hon tackar Donald Trump som ju har beordrat USA att attackera venezuelanska fiskebåtar som strider helt mot folkrätten. Den här veckan så har han gett CIA klartecken att genomföra så kallade hemliga operationer på venezuelansk mark och sådär. I syfte att störta den här regeringen. Alltså det är någon slags gammaldags amerikansk verksamhet som vi har sett förr i världen i Latinamerika. Och i den meningen så tycker jag i alla fall att man måste kunna diskutera pristagaren. Så jag är lite kluven till alltihopa. Det. Och med detta vill jag verkligen bli trodd när jag säger att jag inte stödjer regeringen eller regimen i Venezuela, för det gör jag inte. Jag har slutat hoppas på länder som har regeringar som kallar sig för socialistiska, för det går sällan bra.
Ja. Ja. Det är en god erkännelse, Åsa.
Visst, jag är 57 år så det är dags.
Det är sjovt. Ja. Ja, men i Danmark har vi også har medierne fokuseret på Trump og Trumps reaktion, ikke? Og på de reaktioner, der har skulle modvirke Trumps alt for voldsomme reaktioner. For eksempel den norske statsminister Støre, som går ud og siger, at Trump fortjener stor anerkendelse for at have etableret fred i Mellemøsten, ikke? Eller i Gaza i hvert fald. Så det er jo fokus, men altså, jeg synes jo, kritikken af Nobelpriskomiteen er på sin plads, når formanden går ud og siger, at man træffer sine beslutninger i et rum fyldt med både mod og integritet, ikke? Og vi træffer alene vores beslutninger på baggrund af Alfred Nobels arbejde og testamente. Så ved man jo, det er jo ikke sandt, fordi i testamentet står der, at den skal gives til den, der har gjort det største arbejde for at skabe broderskab mellem nationer, afskaffe stående herrer, eller for at fremme eller skabe fredskonferencer. Så specifikt er det, ikke? Og den venezuelanske oppositionspolitiker her, som har modtaget prisen, har jo ikke alene rost Trump for de angreb, han har foretaget. Hun har udtalt, at hun ønsker, at USA skal gå i krig med regimet i Venezuela, ikke?
Altså, det kan jo virke, som hun får det ønske opfyldt.
Ja, det gør hun nok. Men er det så en fredspris, eller er det, som Det Hvide Hus siger, en politisk pris, som bliver givet til dem, som kæmper med våben for det, vi tror på, ikke? Det er jo det interessante spørgsmål, som Det Hvide Hus stiller med så stor præcision. Ikke?
Filosofen Michael Walzer blev citeret i en kronik af Kjell Terje Ringdal, som er retoriker, og han kaldte det for The Problem of Dirty Hands. Politikere, sa han, må ofte vælge mellem det rene og det rigtige. De tar beslutninger som gjør dem moralsk skittne, men politisk effektive. Og det jo også et spørsmål som Nobelkomiteen garantert vil sitte med neste år. Nå må vi jo se hva som skjer I, på Gazastripen. Nå har jo Trump allerede nå denne uken sagt at han villig til å gå, starte krigen igjen, hvis ikke Hamas oppfører seg. Men det jo et problem med the dirty hands. Effektivt eller moralsk rett?
Ja, det er paradokset, ikke? I nødskald her, altså. Men altså, det bliver jo netop interessant at kigge tilbage om et år, ikke? Og sige, jamen fik Trump så med sin brutale ny verdensorden indført en varig fred i, altså mellem Israel og Palæstina, som vi har ventet på i så mange årtier, ikke? Og fik han oven i købet måske om et år, gennemføre den fred mellem Ukraine og Rusland, ikke? Hvordan kan man så ikke give ham Nobels fredspris?
Men altså under samme period som du målar fram her nu då, det kommende året, så kommer han att iscensätta en förmodligen någon form av kupp i Venezuela, och han trappar upp mot Kina. Och han har annat för sig. Han hotar Danmark med att ta Grönland. Så där. Den här mannen ska aldrig ha ett fredspris.
Jo, men alltså, det har ju aldrig varit premissen för fredspris. Den har ju blivit givet till Henry Kissinger.
Ja, eller? Jag vet. Alltså.
Men tänk...
Men Barack Obama också, som hela världen älskade.
Ja, ja, som var krispresidenten över dem alla. Det är så tosset det här.
Hiss och diss. La oss si litt grann om hva vi har likt og mislikt denne uken. Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva din hiss, Hassan?
Ja, min hiss er en kulturel anbefaling. Jeg har set en ungdomsfilm, en dansk ungdomsfilm, som netop er kommet på Netflix, og jeg græd undervejs. Og den hedder altså Smukkere, og det centrale citat fra den film lyder fra hovedkarakteren til sin veninde: jeg kunne virkelig godt bruge et venskab, hvor man ikke dømmer hinanden og udskammer hinanden, men hvor man lukker hinanden ind som den, man er. Det var meget smukt. Min uges dis er i sagens natur ikke lige så smuk, men den går til den danske mink-erstatning. Det er netop kommet frem, at den tidligere formand for Dansk Pelsdyravlerforening og formand for auktionshuset Copenhagen Fur, Tage Pedersen, har modtaget mere end 400 millioner kroner i minkerstatning personligt, ikke? Og undervejs er det kommet frem, modarbejdede han, at minkerhvervet skulle overleve. Altså, han ønskede simpelthen, at det skulle lukkes, ikke? Og det viser sig jo nu, må man konkludere, at der var en god grund til at få det lukket for Tage Pedersen. 400 millioner ud af 30 milliarder danske kroner i minkerstatning er gået til denne tidligere formand, udtaler den konservative politiker Rasmus Jarlov. Og du, Åsa?
Ja, veckans hiss för mig, den går till Stockholms jazzfestival. Överallt i denna stad så är det magisk lekfull musik. Från Stockholm City och ut i förorterna. Och jazz, skulle jag säga, det är en genre i Sverige som mår ganska bra just nu. Jag älskar detta. Veckans diss. Den går till svenska fotbollslandslaget som har spelat så uselt i VM-kvalet att hela Sverige skriker av ilska. Noll poäng har man skrapat ihop under Jon Dahl Tomassons ledning. Off you go, dansk jävel, säger hela Sverige. Vi ropade över sundet. Och du då, Hilde?
Nej, jag kan bara säga att det är väl karma för att han nekte att snacka skandinavisk. Han snackar engelsk.
Ja, så kan det vara. För första gången håller jag med Jim Åkesson om detta med återvandringsreglerna. Att han kan börja tänka på detta. Hilde?
Min hiss går till en sopp.
En svamp.
Mm-hmm. 8 Goliath-musseroner, som er kalt verdens dyreste svampsopp, helt vanlig i svenske skoger, ble solgt for 850 000 yen, altså drygt 53 000 kroner på sesongens første auksjon i Japan, i Vest-Japan. Men det tenker jeg at da har vi funnet ut hva vi skal leve etter, av etter oljen. Vi skal ut i skogen og finne sopper, svamper, som japanere kan kaste seg over på auksjon.
For svenska lyssnare så er det her en variant av Karl Johan. Det er svartbrun stensopp, er det. Mm.
Innen 2027 så skal islendingene stemme over EU. Min diss er at samtlige i det politiske landskapet i Norge nekter å ta i EU-debatten. Men vi kan komme til å stå igjen som de eneste innenfor EFTA-området EØS, sammen med Lilleputt-staten Liechtenstein.
Hiss og diss.
Norske aviser ble lurt i stry av et forlag eller en desperat markedsavdeling som prøver hva som helst for å skape blest om en bok som snart kommer ut. Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen var mektig sur da det kom for en dag at forlaget Aschehoug, som er et av Norges eldste og største forlag, står som avsender på flere av innleggene og innsenderne til samlivsspaltene til Aftenposten.
Jeg synes det er egentlig ganske virkelig å bli utsatt fra dette fra et stort og seriøst forlag som Aschehoug, som altså velger å bruke fiktive, altså ekte personer som sender fiktivt innhold til landets største aviser.
Dette ble altså gjort for å promotere en roman av Helga Flatland, og innlegget ble sendt i navnet til karakterene i boka. Hva sier vi til det da?
Jag måste säga att jag tycker att det är ganska oförskämt att lansera en bok på det här viset och att låta en relationsexpert som faktiskt är seriös, som faktiskt tar sitt uppdrag på allvar, sitta och svara på fejkade frågor. Det är inte schysst tycker jag mot den professionen, det är att utnyttja någon som faktiskt tar sitt jobb på allvar. Jeg tycker det er fult faktiskt.
Ja, altså personen vidste jo ikke, altså så de her eksperter har jo svaret ud fra bedste evne og svaret har måske endda kommet nogle mennesker til gode, ikke? Fordi det jo sikkert ikke er fiktive spørgsmål på den måde, at de er urealistiske. Det er jo sikkert gode spørgsmål.
Det er jo veldig realistiske, det er jo det, nemlig, som er pointet,
fordi man vill inte bli utnyttjad på det där viset. Det är verkligen att tro att en relationsexpert bara att det är något larv, liksom, att det här skulle vem som helst kunna klara av och svara på de här frågorna.
Ja. Jag har haft en klumme.
Har du det?
I Berlingske. Ja, det hade jag i några år sammen med en annan dansk författare som heter Maj Senior. Mm. Och i en period där blev den lagt om, så det blev en slags brevkasse hvor vi svarade på lytterhenvendelser, ikke? Och jag ville ha varit fullständigt ligeglad, hvis det var kommet frem, at det var et forlag, som ligesom havde budt ind med nogle spørgsmål til mig. Altså, det ville ikke bekymre mig på nogen måde.
Jeg tror det er jo her avisen, som reagerer, og det handler om, skal en stole på journalistik, og diskusjonen om hva som er fake news og så videre. Jeg kan si at jeg har lest det, jeg husker faktisk at jeg leste et av de spørsmålene og tenkte
var det godt?
Nei, fordi det var så jeg bare tenkte sånn, dette var et fryktelig menneske, tenkte jeg først og fremst. Bare sånn, skjerp deg, og så litt sånn. Jeg tror det var en... Jeg husker faktisk ikke helt hva det var. Jeg tror det var en mann som fortvilte av konen, som hele tiden var lei seg og gråt og slite tungt med overgangsalderen. Jeg tror det var et litt sånn, den type spørsmål. Mm. Som jeg tenkte virket litt overdrevet.
Men for meg så er det her interessant, derfor at det er et uttrykk for bokbransjens kris. Mm. Jeg hadde tilfelle her om dagen at åka buss til jobbet med en forleggere her i Stockholm, som berättade om hur upplagor, en bok som tidigare självklart trycktes i 6000 exemplar, trycks idag i 700 exemplar. Alltså att det har sjunkit ihop som en soufflé, därför att folk köper inte fysiska böcker längre. Man, man streamar film, man hänger på Instagram och så vidare. Och man lyssnar på böcker, men man läser inte böcker längre på samma sätt.
Mm.
Ja, jag prövade att kika på det där med bokkrisen, ikke, vi talar om, eller förlagskrisen. Alltså i sista år där steg boksalget i Danmark med 3,4%, och det är de tryckta böcker.
Mm.
Men så tänkte jag, vad är det så problemet är här? Ikke? Och där fandt jag ut av att där är faktiskt något annat som blir påtalt, som i verkligheten måske är mer intressant. Ikke? Och det är att vår läsefärdighet, Læsefærdigheder er radikalt faldende, ikke, i de vestlige lande, og at de bøger, som tidligere stod på pensumlisten for børn, nu er vanskelige at læse for elitestudenter. Ikke?
Mm.
Så det vil sige, vores kollektive evner i forhold til litteratur, litterær forståelse og omsætningsevner osv., er faldet voldsomt, ikke? Og det er måske i virkeligheden der problemet ligger. Og det forklarer for mig rigtig meget af bogbranchens krise, fordi jeg har ofte ikke, fordi jeg betegner mig selv som specielt meget mere intelligent end gennemsnittet, men jeg har i lang tid tænkt, at der bliver udgivet virkelig meget kedelig litteratur, ikke? Altså banal litteratur. For eksempel sådan nogle relationsromaner, som den omtalte her, som jeg ikke har læst, men som jeg aldrig ville læse heller.
Og den læsenedgangen, den kommer nu parallelt med en revolution i AI, kunstig intelligens. Og Aslak Nore, forfatter, men også sønn av en annen forfatter, nemlig Kjartan Fløgstad, hadde en artikkel nylig der han skriver at du vil ikke like det som kommer etter bokbransjen. Og han gjorde et eksperiment, han og faren spurte også etter et nytt plott for Kjartan Fløgstad. Og det var et ganske så presist og satirisk svar som ChatGPT kokte sammen. Og det er jo ikke langt derifra til å tenke sånn, hvorfor skal jeg slite livet av meg? Altså, når en kunstig intelligens bare sånn kan koke opp
raskt. Ja, altså, jeg ble så inspirerad av Aslak Nores artikel der om hur ChatGPT hittade på en ny plott til hans far då, Kjartan Fløgstad. Så att jag gjorde samma sak med mig själv. Jag frågade ChatGPT, hur skulle en ny bok av ny roman av Åsa Linderborg, vad skulle den kunna handla om? Och då fick jag upp på 3 sekunder att den skulle utspela sig i en mindre stad åren 2020-2030, industrisamhällets demontering, den äldre generationen ser allt de har byggt upp försvinna och så vidare. Det var lite samma sak som om Kjartan Fløgstad skulle ha skrivit en ny bok. Och Kjartan, hör du mig? Sverige anropar Satan, kom. Världen väntar på en bok av oss två tillsammans.
Det hade skriver den här ihop. Yeah. Det hade varit nydligt.
Jag har samma mejladress som jag alltid haft, Kjartan. Det är bara, hör av dig bara. Jag finns här, jag väntar.
Men detta skriftsamfunnet som försvinner, det har jag ju tänkt länge. Alltså det att vi har drevet och skrevet är ju en väldigt liten parentes i världshistorien. Och det att lytte, alltså det man har snackat om Donald Trump, men Donald Trump, några av det första som skedde i det kvite hus var att en ansatte folk från Fox News, för han orkar inte de där långa läse projekten lagt i folder, alltså i folder på bordet. Han ville ha det presenterat som en Fox News nyhet. Vad sker når vi ikke kan lese lenger? Vi hadde nylig dette tallet som viser at barn som har lest for selv kan mellom 50.000 til 70.000 ord som 17-åring, mens barn som ikke har lest eller blir lest for kan mellom 15.000 og 17.000 ord. Hva skjer med tenkningen vår?
Men Gud, hvilke siffror!
Svensk forskning, dette. En svensk professor i specialpedagogik, Mats Myrberg.
Just det.
Som kom fram med disse tallene. Og hva skjer med tenkningen vår når vi ikke har språk?
Mm.
Ja, det er jo svært at forudsige, ikke? Altså, selvfølgelig er det det, fordi man har jo altid siddet og klaget over, at radioen ville tage, hvad hedder det, intelligensen fra, så var det TV'et sidenhen, ikke? Og internettet, nu er det så den kunstige intelligens, ikke? Så alarmismen kan godt irritere mig i det her, ikke? Samtidig så gør jeg jo en dyd ud af ikke at bruge kunstig intelligens, altså nogensinde, ikke? Altså, jeg læser mig til al den viden, jeg har brug for. Jeg bruger selvfølgelig internettet, og på samme måde så skriver jeg også alt, hvad jeg skriver. Jeg bruger simpelthen ikke det redskab. Og jeg læser hver dag fysiske bøger for mine børn. Hver dag, ikke? Og jeg tvinger min teenage-datter til at læse en halv time om dagen i en papirbog, ikke? Så jeg er jo på den side af den her store kulturkrig, ikke?
Jag tänker, å ena sidan tänker jag också att det är alarmism, för att människans historia, den har ju varit muntlig i allra högsta grad. Den skriftkulturen kom ju väldigt sent in i människans historia. Men att vi skulle tappa den och ersätta den med en annan sorts kommunikation, jag tror absolut att det gör någonting med vårt tänkande. Det skulle vara en backlash. Och det finns ju undersökningar nu som visar att vi är lite dummare än vi var för 20 år sedan. Vi är inte lika smarta. Och det är otäckt, tycker jag.
Alltså, samtidigt så vill jag säga att min datters globala förståelse är ju långt större än min var, da jeg var 15 år, som hun er i dag, fordi hun har adgang til platforme, som var, altså, som vi kun kunne drømme om dengang. Ikke?
Det er en poeng.
Det er jo et klasseskille på vei også, mellom de som forstår og de som ikke forstår. Og de som blir lest for og de som ikke blir lest for.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Vi föreslår att niqab och burka ska förbjudas i offentliga miljöer i Sverige. Alltså, kvinnors frihet, det är en grundläggande svensk värdering som inte vi är beredda att kompromissa med.
Ebba Busch vill införa ett förbud mot burka och niqab på Sveriges gator och torg. Välkommen efter, kan Danmark komma till att säga. Blir det någon stor debatt? Det har prövat att finna ut av med hjälp av kunstig intelligens. Kilder på hur många det är med burka och niqab i vår land. Tallen är runt sån 100-200 kvinnor. Det finns inte någon sån större undersökelse än det. Men allerede i 2018 så blev detta förbjudet i Danmark, och i Norge så kan man inte undervisa med niqab med tildäcka ansikt, för exempel.
Alltså, jag hatar ju den där tyghoken. Jag använder sällan det ordet, men jag gör verkligen det. Jag tycker det är fruktansvärda kläder. Men jag blir också bedrövad om en debatt ska börja med att vi ska diskutera ett förbud. Jag skulle hellre vilja att vi diskuterar den här frågan utan att ett förbud ligger på bordet, som har att göra med att man aldrig får vara klädd i niqab eller burka. Det är självklart, tycker jag, att man inte ska få ha det när man jobbar i vården, inom polisen, i skolan eller överhuvudtaget i statlig tjänst där man kommer i kontakt med medborgare. Jag tycker att statens ansikte ska vara neutralt, och kommunikation bygger på att man kan se ett ansikte. Jag tycker också att det som ska vara som i Tyskland, men det är förbjudet att köra bil med niqab eller burka, därför att det skymmer sikten, tycker jag självklart. Men däremot att man skulle förbjuda folk att se ut som de vill när de går på gator och torg, det är nog helt annat för mig.
Hassan?
Jamen alltså, vi blev nog till att diskutera det på det niveau, hvor det hører hjemme. Og jeg mener, det hører hjemme på det niveau, hvor vi taler om den kultur, krig som det her et udtryk for, at man ønsker at vinde. Ikke? Det er jo ikke på grund af de 150-200 mennesker i Danmark, som går i niqab eller burka, at man har indført det her forbud. Man har jo indført det, mener jeg, som opposition mod radikal fortolkning af islam, ikke? Og det udtryk, der kan komme ud af det. Ikke? Og der ønsker man et opgør med, at man i det offentlige rum skal kunne deklamere, at man på den måde har underlagt sig den radikale form af islam. Mm. Det er vel det, det handler om.
Ja, men det fattar jag också. Det är absolut det jag förstår. Men jag kan ändå fundera över... Vi kan ju inte utesluta att det finns de som sätter på sig de här kläderna därför att de faktiskt vill det. Därför att de faktiskt tycker att de är underordnade mannen. De kanske inte alls har tvingats till det här, utan det här är deras absoluta åsikt.
Jamen,
och då, är frågan, ska man inte få vara klädd så då? Ja.
Detta är det liberala dilemma.
Ja.
Mette Fredriksen säger det klart, det är inte förenligt med demokrati att den undertrycker jenter och kvinnor ved att du ska vara helt tilldekket.
Ja.
Två systrar i Åsne Seierstad sin bok om de norsk-somaliske søstrene som reiste til Syria, som begge ble dømt for mange år deltakelse i terrororganisasjonen IS. De argumenterte jo nettopp på den måten da de gikk på skolen. De lærte seg om vestlig feminisme og leste Camilla Collett, en av de virkelig store forkjemperne for kvinners rett til å tale selv. Og så argumenterte de langs de linjer for å ta valget om å ta på seg niqab. Der er for min del går den grensen som handler om at hvis det liberale omfavner det illiberale, så settes det en grense, og den settes i alle fall her for min del. Og det å forby den type uttrykk det er, har jeg faktisk ikke noe problem med.
Nej, og igen, Åsa, det handler jo ikke om de kvinner, der bliver ramt af den her lovgivning og deres frihed eller ufrihed i valget. Det handler jo om, at man synes, at man vil markere sig kollektivt op imod den her strenge fortolkning af islam, som det her udtryk for.
Ja, men jeg forstår det, men jeg ser jo også, at det i Sverige finns, tror jeg, fra de kristdemokraterne, altså, som har foreslaget her. Mm. Jeg tror, at det finns en önskan om, at frågan om burkan og niqaben skal spilla över till en diskussion om slöjan och muslimer överhuvudtaget. Alltså så att det är hela paketet. Det handlar inte om de här 100 eller 200 kvinnorna, utan det handlar om islam.
Yeah.
Och då blir frågan betydligt mer komplicerad, skulle jag säga. Men med det sagt så är ju det här det liberala dilemmat, det är ju intressant, därför att i det liberala så måste ju också ingå faktiskt att man får ha illiberala åsikter.
Jamen altså, jeg følger dig, Hilde. Jeg mener også, at man står midt i det liberale paradoks, og for mig så er man langt over stregen for, hvad det liberale, ud fra min subjektive holdning, skal kunne rumme, hvis man accepterer burka og niqab i det offentlige rum. Det er min holdning. Og det, som nu citerede du Mette Frederiksen, og hun er jo fremme nu og tale om dette, fordi man ønsker at udvide det til at gælde skolerne, ikke? Så man ikke må have burka og niqab på i
men det tycker jag också, det ska vara förbjudet i skolan.
Men hijab, barnehijab for eksempel, den som har diskutert og vært mest ute i Norge for å prøve å få til et forbud mot barnehijab, er Hadia Tajik, arbeiderpartipolitiker, som selv er med pakistanske foreldre.
Ja.
Og hun har argumentert prinsipielt mot barnehijab.
Jeg er med henne hele veien der.
Mm.
Absolut, absolut.
Men jeg kan huske...
Vi prater om voksne mennesker nu. Det är det. Och det är en sak om Kristdemokraterna verkligen gick ut och sa så här, på arbete nej, i kollektivtrafiken nej, i statlig tjänst nej, då är jag med. Då är jag med. Men när man säger så här, du får inte gå utanför din dörr med det här på dig, då får jag problem.
Jamen, det er jo en skillelinje, man godt kan trække der, tænker jeg. Jeg lytter til, hvad du siger, forstår egentlig din indvending, Åsa, ikke? Det gør jeg. Samtidig så var det jo også, altså, så chokerede det mig, dengang vi i Danmark begyndte at tale om en, hvad kan man sige, udvidelse af burkaforbuddet til også at gælde tørklæder i skolerne, ikke? Og vi så 10.000-vis af mennesker demonstrerer imod dette, ikke? Mm. Det synes jeg var så sindssygt, ikke? Mm. Jeg bliver bare lige nødt til at indskyde, i Danmark, der hedder det ikke et burkaforbud, fordi det vil være på kant med lovgivningen, så derfor hedder det et tildækningsforbud. Mm. Og det gælder også masker, for eksempel, eller det, der hedder en elefanthue, som er sådan en, hvor man kun har øjnene fri, ikke? Og de bøder, der er blevet uddelt i tiden efter, at burkaforbud eller tildækningsforbud blev indført i 2018, har været næsten ligeligt fordelt mellem kvinder, der gik i burka eller niqab, og andre mennesker, som var tildækket af andre elementer.
Norsken,
svensken og dansken.
Greta Thunberg er sluppet løs fra israelsk fangenskap, der hun har sittet 6 dager etter å bli stoppet av IDF på vei til Gazastripen i båt. Til medier har hun fortalt om trakassering, mangel på mat og vann, israelske fangevoktere som kalte henne «lilla hora», som de hadde lært seg. Hun kritiserer nå svenske myndigheter for ikke å ha gjort mer. Men enda mer overraskende er det kanskje at den amerikanske tech-oligarken Peter Thiel har gitt henne et helt annet navn, nemlig Antikrist, som han har gjort på en serie av foredrag som han holder rundt nå i USA. Thiel, som lenge har vært kjent for sitt katolske verdenssyn og sin kritikk av det han kaller woke-religionen, han har brukt begrepet Antikrist i foredrag ved konservativ tenketankmøte i Texas, der det var noen som var til stede og tok lydopptak, selv om det ikke var lov, og dette er blitt presentert i The Guardian. Men altså Greta Thunberg som antikrist.
Altså det er helt utroligt hva den her tjejen, en gång barnet, numera unga kvinnan, vilka starka reaktioner hon väcker. Att hon är ett sånt hatobjekt världen över. Jag fattar inte hur hon orkar faktiskt.
Nej.
Det er helt utroligt.
Ja. Det skal jeg ikke gå ind i, hvad hendes indre motiver er for at kunne orke det her. Men man må gå ud fra, at hun tror på det, hun siger, hun tror på.
Det er klart, at hun gør. Hun er jo helt besjælet af det, hun gør. Men det er jo väldigt mange, som er besjælet af det, de gør, og ikke orker.
Ja. Men jeg synes også, altså det er også lidt interessant, den her debat, som Peter Thiel ligesom forsøger at vække i sit foredrag her, ikke? Hvor han siger, at i det 17. og 18. århundrede ville Antikristus have været en eller anden Dr. Strangelove, ikke? Altså en videnskabsmand, som gjorde alt muligt ondt med sin videnskab. Og han mener så, at det i det 21. århundrede er det modsatte, altså mennesker, som ønsker at stoppe alt videnskab, ikke? Og så siger han så sådan nogen som Greta og Eliza, ikke? Hvor han henviser til Eliza Jodorowsky, en meget kendt kritiker af tech-industriens tilgang til kunstig intelligens, ikke? Men det er jo en interessant diskussion, det her.
Jeg tenkte jo, når jeg hørte deg snakke om kunstig intelligens og din bruk, så tenkte jeg at du ville nok også ha havnet på denne antikristlisten til Peter Thiel, fordi det ligger nå i bunnen, og det jeg synes er ubehagelig selvfølgelig, som jeg er ekstremt opptatt av hvordan nå religion brukes som politisk kryptonitt i stadig større sammenhenger, og det var jo det jeg så også i Washington. Gud puttes inn overalt på den ene siden, og på den andre siden så har du altså jagerfly som kan bære atomvåpen, og ikke minst kunstig intelligens og den bruken inn i, liksom, i en ny verden. Og det som, hvis jeg forstår Peter Thiel rett om dette antikristbegrepet, jeg må jo også legge til at for meg så er antikrist, det vekker selve begrepet vekker så stor frykt. Fordi det var når jeg vokste opp, så var jo det dommedag. Altså antikrist kommer rett før verden tar slutt. Og antikrist er denne skikkelsen som skal reise seg, og det han beskriver her da er Greta Thunberg eller andre som blir symboler på ny sekulær frelseslære, altså troen på at mennesket gjennom klima- og teknologipolitikk kan redde seg selv uten en guddommelig hjelp. Samtidig som Peter Thiel og flere av de andre tech-oligarkene nesten setter seg selv i Guds bilde.
Just det.
Og den kombinasjonen å snakke om, burka, jeg får lyst til å ta på meg en burka mot den overvåkingen som Peter Thiel har tredd ned over verden. Du kan ikke gå ett sted i USA, for eksempel, uten å bli skannet, og det er også her, selvfølgelig. Men det samles opp data på den måten at hvis du ikke viser ansiktet ditt overalt, så har du heller ingen plass i det samfunnet. Og de som nå slåss mot det, de er antikrist.
Ja. Nej, men religionens återkomst i politiken, den har vi pratat om ett tag här och det kommer vi återkomma till för att det är verkligen en kraft som växer.
Jag lurte faktiskt på siden det är något av det jag inte förstår med hela den här religiösa väckelsen då i stora delar av ja, i hela världen. Som det sikkert mye fint å si om også, men noe av det jeg ikke forstår er den kombinasjonen av penger og Gud. Og der er en sang som heter Kilden, som er en norsk folkesanger som heter Sondre Bratland, som kveer, som er dette, altså norsk folketone, som heter Kilden, som er, har refrenget, men kom uten penger, men dryg ei for lenge. Kan vi gå ut på den?
Den går vi ut på.
Jeg vet om en kilde som ingen kan tømme. Og ut fra den renner der levende strømme. Så kom det en värre som ett beger kan tränge, men kom utan pengar och dryge i för länge.
Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Sam Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle Arenaen og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra NRK og Aftonbladet.